Ja, jag stod ju här för ett par veckor sedan, men det har skett en förändring. Nu så går jag under namnet sommarpastor. Jag tänkte det kan vara bra att på något vis presentera det, va? Få det sagt. Jag kom under några veckor här nu i sommar, var församlingens sommarpastor. Så om det är någonting du undrar över eller sådär, så är du välkommen att hugga tag i mig. För Peter och de andra, de har ju semester och det tycker jag att de gott kan få. Vi är ju precis i slutet nu då också av en serie som vi har kallat för Kärlek i kubik. Och det har ju varit en studie, eller vi har följt första Johannesbrevet. Och idag så är vi då framme vid kapitel 5 som är det sista avsnittet. Och i denna lilla text då som Lina läste på 5 verser så vänder och vrider Johannes på 3 stycken begrepp. Och det är att älska Gud, och det är att älska Guds barn, och det är att hålla hans bud. Och det är ett ganska snurrigt resonemang som går lite bort och fram så där, och där det ena begreppet förutsätter det andra. Men på något vis så försöker han beskriva karaktären, eller vad som kännetecknar det kristna livet. Men allt detta inramas också med 2 stycken fraser. Texten både börjar och slutar med orden: den som tror att Jesus är Kristus. Och en sån person är inte bara född av Gud, utan hon är också en person som besegrar världen. Och det skulle jag vilja tala lite grann om ikväll här nu. Vad är det att vara född av Gud? Och vad är det att besegra världen? Och hur hör det ihop med min tro? Alltså, ditt och mitt liv, det består av en mängd små berättelser. Vi skulle kunna kalla dem för mikroberättelser. Och tillsammans så skapar de och formar den stora berättelsen om mitt liv och det som är min personlighet. För vi har ju alla en historia knuten till vårat liv, till våran personlighet. Vi föds i ett specifikt land, vi föds in i en specifik kultur. Och det påverkar oss på olika sätt. Jag menar, föds man i Norge så påverkas man på ett visst sätt. Är det i Sverige är det på ett annat sätt. I Pakistan är det på ett visst sätt. Så det, va? Om man generaliserar lite. Men sen är det också att vi har fötts in i en släkt. Vi har fötts in i en viss familj. Och det har också format oss till de personer som vi är. Vi har erfarenheter, händelser som har påverkat oss både positivt och negativt. Vi har fysiska förutsättningar. Man kan vara lång och man kan vara klumpig eller sådär, va? Man kan ha mentala förutsättningar, eller det har vi ju alla. En del av oss är utåtriktade. En del är mera introverta. Någon är blyg, en annan ja, lite framfusig och bufflig kanske. Sådär, va? Och sen är det också så att där du lägger ner din tid, det som vi kallar för vårt engagemang, det utgör också en stor del av det som är våran identitet. Och alla de här mikroberättelserna då, va? De tar vi med oss överallt. Och allt vi gör, allt vi säger och allt vi tänker, det filtreras genom det som är vår identitet och personlighet. Och häromdagen när jag slog upp tidningen så hamnade jag efter ett tag på sidan med alla dödsannonserna. Och bland alla de här dödsannonserna så fanns det olika symboler. Och det var bilder på allt ifrån en bil till en segelbåt och till och med en bild på IFK Göteborgs logga. Och det är ju passande, för det är ju änglarna, va? Men jag tänker att det man vill säga med de här symbolerna, det är att försöka sammanfatta en människas liv. Alltså, vad var det som den här människan levde och dog för? En fråga om identitet. Men så fanns det också en och annan annons i den här tidningen som hade en bild på ett kors. Och det är just detta som är Johannes ärende. Vad betyder det att leva och dö för korset? Att ha Jesus Kristus som sin yttersta identitet? Och Johannes då, han talar ju om tron på Jesus som en form av en födsel. Och födseln är ju den mest grundläggande erfarenheten som du och jag har. Alltså oavsett om jag är statsminister för ett helt land eller om jag står utanför Nordstan och tigger pengar och bugar med huvudet ner i asfalten, så är födseln en upplevelse som jag delar tillsammans med alla människor på vår jord. Och jag personligen, jag har varit med om två förlossningar i hela mitt liv. Den första, den ägde rum för ungefär 28 år sedan. Men det var så djupt involverad så jag kommer inte ihåg så mycket av den. Den andra, den ägde rum för ungefär 2 år sedan. Den kommer jag ihåg lite mer av. Men då så stod jag där som en åskådare. Och det blir ju alltid känsligt när man som man ska försöka berätta hur en födsel går till eller en förlossning går till. Det är ju liksom lite sådär att ge sig ut på ett minerat fält. Men ja, ni som är män, ni vet vad jag pratar om. Men det Johannes gör, det är att han liknar Gud vid en kvinna som föder fram nytt liv. Gud är en Gud som hela tiden skapar förutsättningar för nytt liv. Och därför så finns det också många naturliga kopplingar mellan en födsel, en förlossning och det som är våran tro. Och det ena som jag har lärt mig på förlossningar, det är att de flesta graviditeter, de tar ungefär 9 månader. Och när 9 månader har gått exakt på dagen, då blir de flesta föräldrar väldigt otåliga. Nu ska ungen ut med en gång liksom. Och det finns vissa skrönor om hur man kan liksom skynda på den här processen, hur man kan manipulera, men det ska vi inte gå in på nu. Det kan vi ta på kaffet om någon är intresserad. Men poängen är att ytterst sett så är det barnet själv som bestämmer när tiden är mogen. Det är först när barnet har ändrat position i magen som verkarna i mamman sätter igång. Och på samma sätt är det med tron på Jesus. Gud tvingar sig aldrig på någon annan människa. Gud, han har respekt för din och min integritet, för din och min vilja och vårt beslut. Men att tro, det är också någonting mer än att bara skriva under på en viss fakta. Att tro, det är mycket större än bara en fråga om finns Gud eller finns han inte. Att tro, det är att positionera sig emot honom. Att tro, det är att vända sig med allt jag har emot honom. Och då sätter någonting igång. Då sker någonting med det som är min identitet. För ett antal år sedan när jag bodde på en annan ort så var jag med och drev ett arbete som vi kallar för torgkyrkan. Och det är precis som det låter. Det är en kyrka ute på torget. Och den slår upp sina portar 11 varje fredagkväll. Och det var inte så mycket till portar att tala om, utan det var mer ett campingbord, några termosar med kaffe och lite bullar. Och vår filosofi var väldigt enkel. Om inte folk kan komma till kyrkan, så kan väl kyrkan komma till folket. Så tänkte vi ungefär. Och en kväll när vi är ute där, mitt på torget då, va, så ser jag långt borta en siluett komma gående emot oss med raska kliv. Det är en man i lång skinnkampa och långt hår som liksom svajar i vinden. Och jag fattar vem det är, för när jag har varit ute och kört med bilen så har jag sett den här mannen tidigare i ögonvrån. Och då har jag tänkt för mig själv att han skulle jag inte vilja möta ensam en mörk kväll. Och jag vet, det säger mer om mig än om honom. Men han kommer fram till oss i alla fall där. Och jag tänker att nu är sista stunden på jorden kommen för min del. Och så kommer han fram och säger, jaha, och vad är det här för något då? Ja, det är torgkyrkan, försöker jag förklara lite grann så här. Ja, ja. Bjuder ni på kaffe eller? Ja, det gör vi, sa. Så tog jag fram en kaffekopp där och så gav jag till han. Vad är det för någonting då? Så pekade han på bordet där vi hade lagt en hög med några biblar. Och sa, ja, det är biblar. Ja, får man ta en eller? Ja, det går bra, det går bra att ta. Ja, jag väntar till jag går. Och planen för den här killen, det var att han skulle på en förfest. För det var en hårdrocksfestival den helgen. Men framåt 3:30 när vi står och plockar ihop det på natten, så är den här mannen fortfarande kvar. Och han tar sin bibel och går. Och under den tiden så har han hunnit berätta om sitt liv. Och det innehöll en hel del mörka sidor. Och jag behöver inte gå in på det mer än så. Men samtidigt den helgen så hade vi i kyrkan en lovsångshelg. Och jag tänkte, ja, han gillar ju musik. Det kanske var lite tyngre musik, men han gillar i alla fall musik, det sa han. Så jag tänkte, jag chansar, jag bjuder med han in. Och så sa han, kom imorgon kväll klockan 8 till kyrkan, då, det blir sköj, sa han. Och till min stora förvåning så dyker han upp där. Klockan 8 på lördagskvällen, när han skulle varit på hårdrocksfestival. Och jag blir ännu mer förvånad när jag ser att han sitter längst fram på söndag förmiddag. Då sitter en man med skinnrock och långt hår längst fram i kyrkan. Och efter gudstjänsten när vi pratas vid så säger han, ja, det har varit en väldigt bra helg det här alltså. Men det är ju synd att det är över. Ja, vadå menar du? Ja, det har varit jättebra med de här samlingarna och sådär, men det är synd att det är över nu. Nej, men vi har så här varje helg. Det är gudstjänst varje söndag här. Så jag gav han ett program så han kunde se lite grann. Och han började gå på gudstjänster. Han fick inte nog. Till och med så dök han upp på onsdagarna när tanterna och farbröderna samlades till RPG. Då satt han där i långrocken och långt hår och fika. Han hade liksom fått tag på någonting, va? Och när jag träffade Niklas då för första gången så var det oktober månad. I januari så bestämmer han sig för att gå en alfakurs, en grundkurs i kristen tro. Och i april så låter han döpa sig. Och idag så är han med som kyrkvaktmästare i den här församlingen. Men jag glömmer aldrig vad han sa till mig. Oskar, du ska veta en sak. Jag har gått ifrån mörker till ljus. Alltså Niklas, han var fortfarande samma person. Han hade sitt långa hår och han hade sin skinnrock. Men det var ändå en helt ny Niklas ibland oss. Och i tron på Jesus så hade någonting skett med honom. Och om man då fortsätter och pratar om födslar och förlossningar. Det andra som jag har lärt mig, det är just det att det är mamman som krystar och kämpar i smärta för att föda. Barnet kan inget annat göra än att överlåta sig och åka med. Alltså jag menar för Niklas skull då liksom. Det var inte så lätt för han att bara rycka sig i kragen. Kom igen nu kör vi. Utan någonting skedde. Och på samma sätt då som i en sån här förlossning så är frälsningen ingenting som jag kan forcera fram. Utan det är Gud som är agenten. Gud är den som handlar och förvandlar i frälsningen. Och det är genom Jesus smärta på korset och genom hans uppståndelse från de döda som Gud skapar nya förutsättningar för nytt liv. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och alla som är födda av Gud besegrar världen. Och om jag får dela några tankar kring det här med och besegra världen. Jag vet inte vilka associationer som dyker upp i ditt huvud. Men jag börjar tänka på sådana här goa gubbar som Farao, Nebukadnessar, Konstantin, Caesar och Hitler och sådana där, va? Och de hade ju det gemensamt. De hade en dröm om att besegra världen. Ta över världen. Och vi känner ju liksom en smula bitter eftersmak när vi hör deras namn. För vi har sett den förödelse och det lidande som deras maktmissbruk orsakat. Men vad menar Johannes när han säger att alla som är födda av Gud besegrar världen? Först så skulle jag vilja göra en kommentar på texten här. För jag tycker att det är en rätt så klumpig översättning. Bibel 2000 använder ordet alla. Det syftar på dig och mig som om att det är vi som ska besegra världen. Men om man tittar på grundtexten så har den ett mycket vidare begrepp. Där står det att allt som är fött av Gud ska besegra världen. Och när Johannes talar om världen så använder han ordet kosmos. Och det innefattar inte bara länder och stater och nationer, utan varenda liten beståndsdel i hela vår existens. Och det gör en ganska stor skillnad. För därmed så handlar det inte om att det är du och jag som ska springa runt och vara någon slags actionhjälte. Utan det är allsmäktig Gud själva upphovsmannen för jorden och himlarymderna. Han är en Gud som hela tiden skapar förutsättningar för nytt liv. Och det liv som han föder fram, det är ett bestående liv. Mitt i en värld som är kraftigt sårad av splittring och präglad av död. För 2 år sedan då, tillbaka, när vi väntade barn, jag och Lina, så hade vi kommit till den här magiska gränsen, 9 månader. Och vad gör man? Man går ju liksom bara runt som en äggsjuk höna och väntar och väntar. Men då är ju tråkiga tv-program hårdvaluta. Och det dök upp en dokumentär där. Jag tittar inte särskilt ofta på dokumentärer. Men en dag där så tittar jag på en dokumentär. Och det var BBC som visade i SVT en dokumentär om ett vetenskapligt fenomen som man kallade för tidspilen. Och det var forskare som ville förstå livsvillkoren för universum. Inte bara dess uppkomst utan också dess framtid och öde. Och man målade upp i den här dokumentären universum som ett helt fantastiskt system som är strukturerat i en makalös balans. Och det var allt ifrån stora galaxer, planeter i omloppsbanor till vårat kretslopp och till fotosyntesen som pågår i ett litet grässtrå. Och allt detta lever i en balans och i en harmoni med varandra och är liksom förutsättningen för allt liv på våran planet. Och tesen som de här forskarna hade, det är att tiden, eller tidspilen då som man kallar det, driver detta oerhörda system mot en obalans och en antistruktur och ett kaos. Och man illustrerar detta väldigt enkelt genom att gå ner till stranden och så byggde man ett sandslott. Och så sa man att nu är sandkornen, nu är de ordnade i en viss struktur. Och så gick man därifrån och så kom man tillbaka 2 dagar senare. När väder och vind hade gjort sitt. Och då var det bara en sandhög kvar då. Strukturen hade förändrats till ett kaos. Och det man ville visa på det är att tiden har en negativ påverkan på hela vår tillvaro. Och slutsatsen som dessa forskare drog det var att om ett antal biljarders år så kommer universum inte bara ha stannat av utan till och med materian har då upplösts och all existens är borta. Det är härligt med en upplyftande dokumentär ibland. Men det som de beskriver det kommer ju till uttryck i vårat språk ibland. I uttrycket tidens tand. Och det märks ju på våra bilar va? Det märks på huset som man tycker att man målar om rätt så nyss. Så det är snart dags att bättra på färgen igen. Men det värsta är ju att det berör ju inte bara saker och ting. Utan det sägs ju att vid 25 års ålder så börjar fler celler dö i kroppen än vad den klarar av att återskapa. Och det är den naturliga processen av att åldras som beskrivs med det. Och oavsett vad Oil of Ulay och Dav och Botox och allt vad det säger, så är våra rynkor och våra påsar under ögonen, de vittnar ogenerat av att människan är en begränsad och en sårbar varelse. Och när Johannes då talar om världen som ska besegras i sitt brev, så är världen i denna negativa bemärkelse. För världens erfarenhet av synden, som är Bibelns begreppsvärld då va, det är att det bara finns en riktning. Allt levande går till slut mot död och förgörelse. Allting slits förr eller senare ut. Men de goda nyheterna är att i Jesu uppståndelse så har Gud bevisat motsatsen. Dödens makt och förbannelse är bruten. Och precis som när ett dött frö läggs ner i backen i jordens innanmäte så är Jesu uppståndelse från det döda början på en helt ny skapelse. Det är någonting helt nytt. Den här tidspilen då, den har vänt riktning. Den går inte mot upplösning utan mot nyskapelse i Jesus. Och min personliga tro, min personliga frälsning och på nytt födelse handlar då om att jag får delta i detta nya liv och i denna nya skapelse som Gud har låtit bryta fram mitt ibland oss i en trasig värld. ska vi be tillsammans. Gud, vi tackar dig för Jesus Kristus, din son, som du har uppväckt genom din heliga ande. Och Herre, idag när vi samlas på söndag som är uppståndelsedagen, så får vi ta del av det livet, Herre. Och vi vill kasta oss på dig den här dagen, för du ser vad vi kommer med för erfarenheter till den här gudstjänsten. Vi lever i en värld som är präglad av mycket kaos. Du ser att det är relationer som vi kämpar med. Med sjukdomar och med många andra grejer. Men tack Gud för att vi får kasta oss på dig. Du som skapar nya förutsättningar för liv mitt ibland oss. Tack för att du är med oss i fortsättningen av gudstjänsten här nu. Vi ber så i Jesu namn. Amen.